Jag börjar direkt med den bibeltext som också finns på listan av de föreslagna ifrån Jesaja kapitel 6. När pastor John frågade mig om jag kunde tänka mig att predika, och jag sa det gör jag gärna. Och så gav han mig det här temat. Och det är från Bibeln, Herre, Herre jag, sänd mig. Då sa jag, tack så mycket John, sa jag. För att den här texten har fått betyda väldigt mycket för mig. Och jag läser det som det står här nu. Profetens kallelse är överskriften. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafen stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte i sina ansikten. Med två täckte i sina fötter. Och med två flög det. Och den ene ropade till den andra. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Då sade jag, ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men det rörde han vid min mun. Och sade, när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sade, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sade jag, Herre jag, sänd mig. Och han sade, gå och säg till detta folk. Och så fortsätter budskapet som Jesaja får uppdrag att tala ut över folket. Här finns mycket att tala om. Men uppenbarligen var det så att Jesaja blev totalt avslöjad att han hade synd i sitt liv. Det är ju inget unikt. Alla har vi syndat. Eller hur? Men alla kan vi få upprättelse. Alla kan vi få nåd. Jesaja säger i ett annat tillfälle i kapitel 59 och vers 2. Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Det innebär att om vi lever i synd som vi inte ber om förlåtelse för, så blir det en spricka mellan mig och Gud. Och här är en varning då att han inte ens hör våra böner. Det låter ju allvarligt och det är ju allvarligt. Men det är ju så fantastiskt att den kristna tron som talar genom korset, vad Jesus har gjort för dig och mig. Han har skapat en väg till total upprättelse och försoning. När Jesus dog på korset, vet du att då brast förlåten i templet. Uppifrån och ner. Inte nerifrån och upp. Uppifrån och ner. Det var en handling från Gud. I det gamla templet och tabernaklet var det ju så att i det allra heligaste fick bara översteprästen gå in en gång om året för att sona människornas synd. Annars så fick man fick stå där ute på förgården, man fick gå till ett altare där man tvättade av sig det som var smuts. Man fick ha ett offeraltare där man brände offer till Herren. Nu i det nya förbundet så är förlåten borttagen. Genom Jesus har vi fått en öppen väg ända fram i det allra heligaste i gemenskap med Fader Gud. Så när Gud ser på dig och mig, när vi lever i försoningen, så är vi rena. När han ser på dig så ser han på oss genom Jesu blod. Så jag skulle kunna stå här idag och säga, här ser ni en rättfärdig människa. Det låter ju lite kaxigt, eller hur? Men bara av Guds nåd, inte av egen gärning. Genom Guds nåd, det är en gåva från Gud med rättfärdighet. Att vara förlåten. Att ha en skuld, det är vi ganska vana vid idag. Ofta har vi en skuld på banken som vi betalar av. Och lägger dem på ränta och ränta. Ja, vi har vant oss att leva i ett skuldförhållande. Men om någon säger att jag betalar dina lån. Oj, vilken gåva det skulle vara. Och så finns det ingen skuld. Den är borttagen. Vilken nåd. Men precis det är det som Jesus har banat en väg för oss. Att leva i rättfärdiggörelsen av tro. I Romarbrev 3. Vers 21-24. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av nåd. Därför att det är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron. På hans blod så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod har lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. Så här har vi att du och jag som Guds folk, och när vi lever i förlåtelsen som är en kontinuerlig process. Jag brukar säga jag behöver komma framför korset. Nu har vi inget tydligt kors, men vi har ju den här stora fina Hans Jonsson-tavlan här. Det är ju ett kors. Jag behöver komma fram inför korset väldigt ofta. Varför? För att hans försoning ska tvätta mig ren. Så när vi lever i den här världen så färgas vi av den här världen. Och precis som Jesus tvättar lärjungarnas fötter så är det ju så att vi smutsas ner av den värld vi lever i. Guds församling är inte som världen. Vi ska inte vara som världen. Vi lever i Guds rike, men vi lever också i världen. Men vi smutsas ner av det som är världsligt. Och då behöver man komma inför Herren, inför nådens tron och låta sig tvättas ren. Den här berättelsen om Jesaja, den visar på att när han blev uppmärksam att han hade synd så fick han fruktan ur sitt liv, Guds fruktan. Och han sa, jag förgås. Men när han blev rentvättad, då var han direkt frimodig. Herre, herre jag, sänd mig. Direkt så var han villig att tjäna Herren. Jag tror att det är så med oss också. Vi kan ha dolda synder som vi döljer ibland för oss själva. Eller ja, framförallt för andra. Men om vi är ärliga inför Herren. Och han ser oss. Han ser igenom alla våra fasader som vi kan ha inför varandra och inför människor. Så om vi är ärliga inför honom, Då är vi som om vi var totalt nakna, för att han ser rakt igenom. Du vet, när vi firar nattvarden så står det också där, var och en prövar sig själv. Alltså rannsakan. Ibland så talar den helige ande till mig när jag är ute och predikar. Innan jag går upp i predikstolen. Per, innan du går upp i predikstolen så behöver du be om förlåtelse för de tankar du hade där och där. Så kan det vara. Och jag kan tala om för dig, då får jag väldigt tydlig gudsfruktan. Herren vet precis om jag ska kunna göra det han har bett mig att göra. I den kallelse som han har lagt på mitt hjärta. Då måste jag vara ett rent redskap. Och det har hänt flera gånger att precis där och då innan jag går upp och predikar så får jag be Herren om förlåtelse. Det kan ofta vara en tanke. Någonting som jag ofta gör fel är att jag har så lätt att ha en uppfattning om andra människor. Inte att jag dömer, men att jag tycker att människor ska göra på ett speciellt sätt. Och det blir fel. Och då får jag göra upp det innan jag kan vara frimodig att förkunna. Så skulle det kunna vara för oss alla. Men så har vi ju fantastiska löften och ord. Och i första Johannes brev, nu blir det några bibelord här, men jag tror att Anton hjälper oss att få upp dem på tavlan också. I första Johannes brev, första kapitlet. Nionde versen. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det här innebär ju att våra liv är ju en kontinuerlig process. Det är ju ingen av oss som är perfekt. Det vet vi allt för väl. Helgelse talar Bibeln om. Utan helgelse kan ingen se Gud. Helgelse är en livsprocess. Det tar hela livet. Jag tror inte vi blir färdiga så länge vi lever här på jorden. Men jag skulle vilja inspirera oss att längta efter helgelse. Om vi vill vara använda av Herren i gudsfruktan behöver vi leva så nära den fullkomligheten som vi kan få av nåd. Inte för att vi slår oss för bröstet, för det gör vi inte. Vi har ingenting att förhäva oss av. Men det finns i attityder, det finns saker och ting som jag kan förbättra, jag vet det. Men jag kan inte göra det i egen kraft. Det kan vara en viljeyttring, ja. Men om vi tillåter en helig ande att röra vid oss så blir vi sakta men säkert förändrade inifrån och ända ut. När vi blir frälsta så talar Bibeln om att då blir vi en ny skapelse. Paulus säger i andra kor 5 och 17 att det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Jag är en ny skapelse i Herren. Den kommer inifrån. Sakta men säkert så förändrar det också vårt yttre liv. Den helige ande. Jag har många älsklingsbibelböcker. Men troligen om jag skulle välja något avsnitt så är det Johannes från kapitel 13 till kapitel 17. I de här kapitlen så talar Jesus så mycket om den intima relationen med honom. Men också pekar på den helige ande. Och jag vill läsa ett avsnitt i Johannes 16. I 14 kapitlet har han redan börjat att tala om jag ska sända en annan hjälpare som är lik mig men ändå inte samma. Men han ska för alltid vara hos er. Och här säger han i kapitel 16, vers 7 och 8. Men jag säger i sanningen, det är för ert eget bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Den helige ande ska överbevisa om synd, om rättfärdighet. Vi har väl alla någon uppfattning om gamla tiders kyrkoliv där vi hade mer eller mindre en syndakatalog. Gör inte det, ajabaja. Det är synd och det är synd. Jag tror egentligen inte att vi behöver ha någon lista. För den helige ande överbevisar i oss vad som är fel och vad som är rätt. Därför är den helige ande så viktig att du och jag har en relation till. Under Hönökonferensen nu så lyssnade vi på några möten. Och Ida-Maria Brängesjö talade på konferensen om utifrån perspektivet av att hon är gift med en pingstvän. Lite grann skillnader mellan missionskyrkan eller ekumenia och pingst. Men det är ju stor skillnad när det gäller förkunnelsen om den helige ande. Och hon ställde frågan, varför talar vi inte mer om den helige ande? Vad gör vi med den helige ande i våra kyrkor? Jag tror inte det bara det är ekumenia som behöver ställa den frågan, utan alla oss, vad gör du och jag med vår relation med den helige ande? Om han är den hjälpare som Jesus sände till oss, vill vi ha bara en liten del av det han ger, eller vill vi ha så mycket som möjligt? Det är en ganska enkel fråga, men ditt svar det har ju du i ditt hjärta. Men om vi vill ha allt det han vill ge oss, då borde vi också i våra kyrkor tala mer om honom. Vi borde undervisa mer om honom. Jag har tänkt på detta under det gångna året, när jag har fått lov att vara med på ungdomarnas Rain-samlingar och talat med ungdomsledare från ekumeniaförsamlingar runt omkring i vår bygd. Och pratat om den helige ande. Och de säger, vi har aldrig hört undervisning om den helige andes gåvor. Vi har aldrig hört undervisning om gudomligt helande. Och då blir jag blir lite ledsen över det. Men frågan är, kan vi göra någon förändring? Alltså, Guds ord är fullt av löften. Tusentals löften som gäller dig och mig idag. Jesus Kristus är densamme igår, idag, så och evighet. Om Jesus är densamme idag som när han gick personligen på jorden som människa, då gör han ju och vill göra precis samma saker. Eller hur? Ja, vi är lite blyga idag. Jo, han vill ju göra precis samma saker. Det här med tecken under, det är en naturlig del för Guds församling. Den första församlingen. Där säger Jesus, bara några dagar efter det här så ska ni bli döpta i den helige ande. Han talar bara några dagar framåt i tiden. Och han säger, när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen. Här i Vårgårda, ända till Alingsås. Och yttersta platserna, vi får glöm. Och Göteborg kanske. Nej, nu skojar jag lite grann. Men om jag parafraserar texten, ut i hela världen. När den helige ande kommer över er. Vad är det som sker? Detta är starten på Guds församling. När de blev fyllda med en helig ande, de satt 120 personer i övre salen med stängda, låsta dörrar, för det var förföljelse. Till och med en av lärjungarna hade blivit dödad. Så det var en riktig förföljelse. Men så kommer en helig ande och alla blir fyllda med hans kraft. Det var som om eld satt på var en dag. De började tala i tungor, de började profetera. Och de låste upp dörrarna och flödade ut på gator och torg i Jerusalem. Och talade i andra språk. Alltså, tänk dig det här, det var mest väldigt enkla människor. Det var inga högskoleutbildade människor. Med några få undantag som kunde tala något annat språk. Plötsligt så blev de använda av den helige ande att förkunna Guds dråpliga gärningar. På språk som alla som var i Jerusalem, en internationell stad som idag, hörde på sitt eget språk hur Guds namn blev förhärligat. Frukten av detta var att 3000 människor blev frälsta. Det var en bra start på församlingen. Det var inte enda gången som den helige ande var verksam. De fortsatte och fortsatte. När jag blev fylld med den helige ande så hände något ganska dramatiskt. För jag hade så mycket människofruktan. Jag hade sagt till Herren, Herre, jag vill verkligen tjäna dig, men gode Gud, låt mig slippa stå och tala inför människor. Det var min ärliga bön. Men så kom den helige ande och förändrade fullständigt allt. När jag står inför er så är jag är inte rädd för er. Det har blivit mitt liv. Den helige ande förändrar oss. Det är ju inte att vi gör massa tecken under, eller hur? Det är den helige ande som gör det och han kan använda dig och mig. Men är vi villiga som Jesaja, Herre, Herre, jag sänd mig. Vågar du be det? Genom Guds nåd har jag fått vara i väldigt många länder. Jag tror vi räknade till 45. Jag har inte predikat i alla dem, men väldigt många. Men det är ju inte mig jag bär fram. Det är ju Jesus jag bär fram. Det är ju han som gör tecken under. Det är inte jag. Jag kan inte bota någon. Ändå så bad Herren mig 1975. Per, nu är det dags att du går ut med mitt budskap om helande och befrielse till mitt folk. Det har varit den eld som brinner i mitt hjärta sedan 1975. Den har inte svalnat. Den brinner fortfarande. Och jag brukar säga, jag är ju gammal nu. Jag blir 72 i år. Men jag blir inte pensionär. Utan jag blir passionerad missionär istället. Och det är fortfarande så. Nu fick jag åka. Och tack för förbönen i juni. Fick åka till Tjeckien igen. Åka och besöka 5 olika församlingar. Och vi hade gatumöten och ber för människor ute på stan. och få se hur Gud rör vid människor. Det är det bästa som finns. I augusti blir det ett nytt land, Slovakien. Och sen blir det troligen Tanzania igen i oktober. Det är det som Gud har lagt på mitt hjärta som brinner. Och jag känner mig inte fri förrän jag gör det Herren har bett mig att göra. Nu behöver inte alla åka på det sättet. Du kan ha en kallelse att nå människorna här i Vårgårda. Det är lika stort. Det är lika viktigt. Vi kan få nå människor överallt. Vi möter dem på ICA eller vad vi nu handlar. Vi möter dem ibland när vi är ute och nattvandrar här i samhället. Tala med människor. Herren kan använda dig precis mitt i vardagen. Han kan använda dig på det arbete som du har. Om du är öppen för den helige ande. Tänk om du skulle våga säga till den helige ande: idag, Herre, led mig. Led mig till någon som behöver höra om dig. Led människor min väg. Att våga ställa sig till förfogande. Sänd mig, Herre. Så den helige ande hjälper oss. Och alla dessa resurser som han har, det finns 9 övernaturliga gåvor och sen finns det naturliga gåvor också. Det är en rikedom som vi behöver. Vi är inte som en treåring som säger kan själv när han försöker ta på sig skorna. Nej, men även som vuxna människor kan vi ha samma attityd. Jag behöver inte ha den helgen, jag kan själv. Men jag kan inte själv. Jag brukar säga att när jag var 20-25 så hade jag svar på alla livets frågor. Och väldigt snabbt så var jag villig att ge de svaren. Nu är jag över 70 och jag vet att jag inte har alla svar. Och jag vet att jag behöver den helige ande mer och mer. Livet gör oss ödmjuka. Livet är inte lätt, men Gud är god. Livet är inte rättvist, men Gud är god. Vi ser inte alla bli helade som vi ber för. Men Gud är god, han gör fortfarande tecken under. Istället för att gräma mig över att inte alla blir ögonblickligen helade, så tackar jag Herren för de som verkligen blir berörda av Guds kraft. Att vara rättfärdig, det är att vara förlåten. Det är en gåva av Guds nåd. I 1 Petrus brev 2:24 så har du en repetition av vad som står i Jesaja 53. Det talar om Messias. Det står så här: han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helade. Det finns en övernaturlig kraft som är tillgänglig för dig och mig och för oss som församling. Och att vi kan vara representanter för Herren, att vara också en välsignelse för människor som kommer och besöker oss. I Romarbrevet 5:1 så står det att när vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro så har vi frid med Gud. Att ha frid med Gud. Det är att vara totalt frimodig att komma inför Herren. För jag vet att när han ser på mig så ser han på mig genom Jesu blod. Som har tvättat mig ren ifrån synd. Den friden med Gud är någonting som vi alla skulle leva i. Vi lever i en värld idag där människor är fyllda av fruktan och ångest. Brottas med detta dagligdags. Och det är något av det vanligaste jag ser på mina resor när vi betjänar människor. Och de kommer med sin ångest och sin fruktan. Och så ber vi för dem, lägger våra händer på dem. Och så ber vi att den helige ande kommer med hans frid. Och det är flera gånger som människor säger, vad gjorde du? Det var inte jag som gjorde någonting, det är den helige ande. Så man kan nästan ta på det. Man känner hur friden kommer över människa. Det är fantastiskt. I dagens läge, när så många människor lever i fruktan inför den sanning som vi ser runt omkring oss med krig, med inflation, med priser, med arbetslöshet, med allt det här kaoset som är i den här världen, då kan vi ha frid med Gud. I andra Korinthierbrevet 5, jag har varit och tittat in där lite grann förut, men jag ska ta några andra verser. I vers 20 och 21. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av någon synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Vi kan vara sändebud för Jesus. Den engelska översättningen säger att vi är ambassadörer för Jesus. Det är fint det. Ställföreträdande ambassadör för Jesus Kristus. Det är vad du och jag är. Det är tänkt att vi ska vara. Om man tänker på det sättet, då Jesus bor ju i mig genom den helige ande. Då kan jag vara kanske den enda Jesus en människa får möta. Jesus i mig och dig. Ja, så kanske du inte har tänkt. Men det tänker jag ofta på. Man kan bli helt tagen av den nöd som finns ute i världen. Och man känner, jag räcker inte till. Det händer hela tiden. Jag känner, jag räcker inte till. Jag kan inte hjälpa alla människor. Men jag kan betyda hela världen för en människa. Och kanske man får börja där. Kanske inte bli helt tagen av all denna nöd som finns. Men kan jag hjälpa någon så har det väldigt stor betydelse för den människan. Det är en process, talade jag om när det gällde helgelse. Jag tar ett ord om det här i andra Korinthierbrevet också, men i sjunde kapitlet. När vi nu har dessa löften, mina älskade, låt oss rena oss från allt som befläckar kött, ande och fullborda vår helgelse i vördnad och respekt inför Gud. Det är den där processen jag talar om som jag tror håller på hela vårt liv. Och det bibelstället som Göran läste om levande stenar, det är ju också någonting som det är en process att vi byggs upp tillsammans i relation till varandra. Och det där är så viktigt att vi förstår att det är liksom inte någon quick fix, utan det tar lite tid. I andra Petrus brev så talar Petrus om den här processen som jag tror att vi skulle behöva identifiera oss med. Jag läser det från vers 3. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur sedan ni har kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Ja, men det var mycket som skulle hända där. Ja, men det är härligt. Du och jag kan förändras. Jag är inte rädd längre. Tänk vad rädd jag var i så många år. Mina föräldrar var lärare. De ville att jag och min bror, vi skulle stå framför folk och vi skulle agera. Jag tyckte det var pest och pina. Men så rörde den helige ande vid mig lite grann. Och så började jag älska det. Och så började jag predika Guds ord. Vi behöver en helig ande för att kunna bli skickliggjorda att vara sändebud. Tänk på alla de här orden i missionsbefallningarna. Det är inte missionsförslag. Alltså, jag växte upp i missionsförsamling. Där det var så naturligt att vi hade missionsuppdrag. Vi hade utsända missionärer. Vi byggde upp nya församlingar, skolor, sjukvård som skedde en gång i tiden här i Sverige. Matteus 28, vers 18-20. Mig är given all makt i himmel och på jord, säger Jesus. Gå därför ut. Han säger inte gå in. Gå ut till alla människor, alla folk. Predika Guds ord. Döp dem i Faderns, Sonens helige namn. Se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. I Markus 16 så står denna befallning på lite annorlunda sätt. Men det står att dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn. Och så börjar med att driva ut onda andar. Det tror vi ju inte på i Sverige. Det finns. Jag kan berätta, det finns. Även i Sverige. I vissa andra länder är det väldigt påtagligt. Där kan man bli avbruten mitt i ett möte utav någon som är driven av onda andar, försöker att störa och skrämma. Då måste du veta vad du ska göra. Då måste du veta att du har auktoritet i Jesu namn. Och du får skilja på den här andemakten och personen som är fången av detta. Man får ju liksom inte gå ut emot någon människa, men den anden som finns. Det skulle jag kunna berätta mer, men det gör jag inte mer. Men så säger Herren att och ni ska lägga händer på de sjuka och de ska tillfriskna. Ja. Det finns ett ord till varje kristen församling. Jakob, femte kapitlet. Om någon, från vers 14. Är någon ibland är sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, eller styrelse, eller ledarskap. Och det ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke. Och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Den rättfärdiges bön, det är din och min bön. Detta är till församlingen, mitt i församlingen. Och jag har pratat med ledarskap i olika församlingar. Och jag menar, vi har aldrig gjort det här. Och jag vet inte, jag känner inte att vi har de nådegåvorna. Nej, men här är tjänsteroll. Och tjänsten som församlingsledare, då innebär det att detta också ligger i dina händer. Så Gud ger en smörjelse för detta. I Sverige är vi inte vana vid det så mycket. I alla fall inte i våra sammanhang här. Men jag tror verkligen på bönens makt. Jag tror verkligen på att betjäna människor. Det är min kallelse. Nu förhäver jag mig inte, jag bara talar om vad det är. Jag har fått vara ute i många länder där jättestora möten, upp till 100 000 människor i Indien. Men jag känner inte att det är min plattform. Sen har jag vänner som är helt fantastiska, smorda till just den delen som evangelister. Men när jag har varit på sådana stora samlingar så slutar det ändå med att jag i 4-5 timmar efter mötet håller på att be för enskilda människor. Det är min kallelse. Så man har olika uppgifter i Guds rike. Får jag vara lite personlig? Ja, tack. Det blir exempel på hur den helige ande kan använda oss. Och när jag flyttade hit, vi flyttade hit 1979, nästan 100 år sedan. Inte riktigt, men då så hände någonting. Vi var några stycken som blev kallade ner till Jönköping för att sjunga och vittna om Jesus på ett full gospelmöte på en restaurang. Det är lite annorlunda. Men så vi åkte iväg i en bil och vi hade våra gitarrer och vi bar inför den här resan. Det tar ju 1,5 timme att åka till Jönköping. Och så säger Herren till mig, han kommer som en viskning, en tanke. Ikväll blir någon helad från reumatism. Så jag säger det till mina vänner i bilen och så tackar vi Herren för det. Men sen så sa jag till Herren, var detta ifrån dig eller var det min egen önskan? Men om det var ifrån dig så får du låta det komma mer information. Sen la jag undan det. Men den här 1,5 timma, då fick jag mer information. Att det var en kvinna som var 30 år gammal. Att hon hade haft den här sjukdomen i 10 år. Men att Herren ville bota henne den här kvällen. Det är ju ett väldigt ansvar. Detta är ju det som Bibeln talar om, kunskapens ord. En av de 9 nådegåvorna. Men fortfarande är det som att gå på vatten varenda gång man får ett sånt där ord. Så jag visste ju fortfarande inte hur det mötet skulle bli. Vi kommer in där och det är fullt med människor. Sitter vid runda bord och man ska få någon kaffe och någon landgång och sådär. Och vi tar fram våra gitarrer och sjunger och vittnar lite grann. Men sen är det ett ansvar då om jag ska tala ut det jag upplever att Herren har talat till mig. Så jag tar mod till mig och gör det. Så jag säger här, Herren har talat till mig idag. Du finns här på det här mötet. Du är en kvinna, du är 30 år gammal. Och de senaste 10 åren har du haft väldigt svår reumatism. Men ikväll vill Herren bota dig. Det låter ju inte klokt egentligen att säga något sådant. Men jag upplevde att det var Herren som sa så. En man räcker upp handen. Han var definitivt ingen kvinna. Han var definitivt inte 30 år heller. Ja, det var något annat han ville ha hjälp i förbön. Så vi bad för honom. Så jag fick säga det här en gång till. Och det blev lite svettigt kan jag tala om. En annan man räcker upp handen. Och jag tänkte nej. Men då säger han, det är min fru, hon kan inte räcka upp handen. Han har fått bära in henne i mötet. Hennes händer var så här. Så vi går ner och ber för henne. Och jag har faktiskt aldrig upplevt det senare, att det brände genom händerna när vi la händerna på henne. Och plötsligt så ropar hon. Se på mina händer, så sträcker hon upp sina händer som hon inte kunde sträcka ut. Då var fingrarna raka. Så ställer hon sig upp och så berättar hon sitt vittnesbörd. En trygg pingstvän har aldrig tänkt att hon kunde bli helad. Men Herren vet våra behov innan vi ens ber honom. Hon blev fullständigt helad. Det var inte svårt den kvällen för människor att ta emot Jesus till frälsning. Detta var 43 år sedan. För 2,5 år sedan så fick jag åka och besöka henne. Du kan ta den första bilden. Där är hon, ja. Fick jag åka och besöka henne i Huskvarna. Och det var så härligt att få möta henne och hennes man. Marianne heter hon. Hon har varit totalt frisk i alla dessa år. Inte till närmelsevis någon närheten av någon smärta eller värk. Hon berättar att jag hade problem med både allergi och eksem, men det åkte med som bonusvälsignelser. Så hon blev helad från det också. Hon var tvungen att ha ett friskintyg för hon skulle börja söka arbete. Så hon gick till samma läkare som hon hade gått under alla de här 10 åren. Och han tog prover. Och sa, nej, det har blivit något fel här. Jag får ta nya prover. De kommer tillbaka och jag fattar inte det här. Men det var inga spår av reumatism. Nej, jag vet, sa hon. När Gud gör någonting så gör han det ordentligt. Och de berättade ju historier här nu då. Hennes man var ju med Leif, heter han. Han sa att ja, när vi skulle åka på det med, jag ville inte, sa han. För det var så bökigt med Marianne, för hon kunde ju inte gå. Jag fick bära henne. Och jag sa till Marianne, nej, vi åker inte. Jo, vi åker. Jag skall på det mötet. Hon visste att hon skulle på det mötet. Kanske hon hade en föraning om att Herren hade bara bestämt att röra vid henne på ett speciellt sätt. Och när Leif fick se oss killar stå där med gitarr och sjunga, så sa han, det kan inte bli något vidare med det här. Jag hade blå jeans som jag har idag också för den delen. Och rutig skjorta, jag har inte rutig skjorta idag, men nej, jag hade ju inte slips och så, vit skjorta och så. Så han bekände det, att det var mina fördomar jag hade, sa han. Nu har jag själv blå jeans och rutig skjorta, sa han. Så den fördomen var raserad. Men att få sitta i deras hem och be tillsammans med dem, det var en sån välsignelse för mig. Vi tar en annan situation i Moskva. Jag har varit i över 60 församlingar runt om i hela Ryssland. Från väster till öster, från norr till söder. Nu har jag inte varit där på några år och nu lär det nog dröja innan jag åker tillbaka. Men en sak är säker. När allt det här sker som det sker idag i Ukraina, låt oss inte döma det ryska folket. Vi får skilja på det och den potentat som är ledare där just nu. Det ryska folket hungrar efter Gud. De kommer i skaror till mötena. Jag skulle ha ett möte i Moskva på Livets Ords stora församling som nu har vuxit till 8 församlingar runt om i Moskva. Många tusen medlemmar. Det var en kvinna där som, vi kan ta fram henne. Den här kvinnan ser ju väldigt glad och härlig ut, och det är hon nu. Men då när hon blev skickad till Moskva ifrån Kirgizistan, för de hade upptäckt att hon hade en stor tumör i hennes mage, nästan 15 centimeter. Och de kunde inte göra någon operation, utan de skickade henne till Moskva. I Moskva undersökte läkarna henne, och de skulle debattera, de skulle ha en läkarkonferens om hur de skulle kunna operera. Och så de skickade hem henne, inte till Kyrgyzstan, men en sjuksköterska på den avdelningen tog med henne, för hon tillhörde församlingen i Moskva, tog med henne till det möte som var på kvällen. Och då råkade jag komma dit och predikade. Och vi bad för människor i många, många timmar. Och vid ett tillfälle så sa Herren till mig att det finns en kvinna som har en stor cancertumör i magen. Kom fram. Och vi bad för flera hundra människor den där kvällen och natten. Man ser ju inte vad Gud gör då alltid. Ibland så är det tydligt, men ibland så är en sån här sak ser man ju inte. Sen tar hon kontakt med mig på Facebook. Denna knepiga företeelse som ju inte är till nytta för så mycket. Men jag använder den väldigt mycket för att bekänna människor. Många skriver till mig och vill ha förbön. Där kommer hon med sitt vittnesbörd och berättar vad Gud gjorde. Så efter några dagar nästa vecka så kommer hon tillbaka till sjukhuset och de gör henne redo för operation, för de har kommit fram till en väg hur de ska operera. Och de har bestämt sig och de ritar upp och de öppnar henne. Det finns ingen tumör. Den var borta. Så de får bara sy ihop henne. Sådana under gör Gud idag. Nu är hon fullständigt upprättad och jobbar heltid i Moskva i församlingen. Hon är väldigt glad. Och vi har svårt att den här delen av oss är det största problemet. Hos mig också. Att vara ingenjör och vill ha bevis för saker och ting, det är en belastning ibland. Att ha kunskap om sjukdomar och sådana saker, det kan vara ett hinder ibland. Men om hjärtat får råda, så måste vår tro vara grundad på Guds ord, inte på våra känslor eller våra erfarenhet. Tron kommer att predikan och kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10:17. Där måste våran tro vara grundad. Nu ska jag berätta från Ukraina, så vi får lite jämvikt här, Ryssland och Ukraina. Jag har varit i Ukraina nästan lika mycket som i Ryssland. Och det är smärtsamt. Jag har kontakt med många nere i Ukraina. Jag skulle varit där i mars, men jag avbröt den resan för jag kände att det var inte färdigt riktigt. Och det var det ju definitivt inte. Men jag kommer att åka tillbaka. I en stad som heter Ivano-Frankivsk i västra Ukraina så bad vi för en pojke, den lille knatten där. 9 månader före det här kortet bad vi för honom. Han hade bara en njure från födseln och den växte så mycket så att han kunde inte stå rak. Så det här var hans liv. Läkarna kunde ju inte göra någonting. Och mamman kom, kan du be för honom? Ja, jag kan be för honom. Och Guds ord är tydligt. Vi får komma till Herren med alla våra önskningar, alla våra behov. Gud är fortfarande skaparen. Så i Jesu namn så kallar vi på en ny njure. Vi bad att Herren skulle komma på det sätt som han kan. Sen lämnade jag ju honom. Och nu är det då 9 månader senare. Men efter 4 månader så kommer pojken springande hemma till mamma. Mamma, se, jag kan stå rak. Och hon blir väldigt glad men chockad också. Och de går till den här läkaren, de har haft hjälp. Så ber de honom att göra en undersökning. Och de skannar pojken. Ja, men här är ju en njure till, sa han. Ja, och den var i fullständig balans med den som var förstorad. Så pojken fick ett helt nytt liv. Ja, då säger vi ju, eftersom vi är intelligenta människor, säger, det är ju helt omöjligt. Ja, visst är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud finns det inget som är omöjligt. Och man ser ju att han har flera rävar bakom öronen också. Jätteglad naturligtvis. Gud är god. Han kan göra sånt som vi människor inte förstår. Orkar ni ett till? Jag lovar, det är bara ett till. Bengt orkar, vi tar det för Bengt. Vi har en kille från Tanzania. Där jag har åkt och i, jag tror det är 12 år har jag åkt och undervisat i en bibelskola. Och ska få åka tillbaka antagligen i oktober nu då. Och då har man bibelskola mellan 9 till ungefär 5 på eftermiddagen. Så det är några korta pauser, raster emellan. Och under en rast så kommer en liten grabb med sin storebror på cykeln, släpar honom på cykeln. Han har, hans njurar har fullständigt kollapsat. Han bor i en sån här hydda som är bakom där. Finns ju ingen ström. Så det här med dialys funkar ju inte. Det går ju inte. Läkarna kan inte göra någonting. Och han såg verkligen döende ut. Men lillebror kommer där med cykeln. Han vet att vi ber för sjuka. Så under den här rasten, jag kan inte säga att jag kände någon smörjelse. Det gjorde jag inte. Men vi bad i tro att Herren skulle bota honom. Sen, så det var bara en 10 minuters rast, sen gick jag in igen. Lillebror släpar honom på cykeln tillbaka 4-5 kilometer till sin by. När han kommer hem, då är han fullständigt frisk. Har inga besvär med njurarna. Och du vet, när man får uppleva det här gång efter annan så kan man inte sluta att betjäna människor. Jag brinner för att få göra detta. Det går inte att bli pensionär då. Det stämmer ju inte. Nej. I Guds rike, det står inte någonstans i Bibeln att man blir pensionär. Jag vet att Caleb, han var 85 och bad och säger, låt mig få ta några bergsbygder här. Det är min dröm. Om jag får göra det med rollator eller något annat vet jag inte. Det spelar ingen roll. Men att få tjäna Herren och betjäna människor, det är det bästa jag vet. Jag har brottats med kallelsen. Och ibland så får man inte att stämma. Ibland så försöker man ju så mycket man kan själv. Och jag, vid ett tag så jobbade jag heltid som pastor i Alingsås. Men jag jobbar också heltid som ingenjör på Tommy Byggare. Och så hade jag startat en egen arkitektfirma. Det var svårt att få tiden att räcka till. Gunnar kallar mig för tidsoptimist. Och det är jag nog. Men en dag, då hade jag varit på en missionsresa nere i Armenien. Och det bara fullständigt förändrade mitt liv. Den här nöden jag såg hos människor, jag grät mig till sömns För det var så svårt att bära den nöden. Så när jag kom hem, jag minns en rast, jobbade i Herrljunga då på kontoret där. En rast så var jag ute och så bad jag och ropade till Herren. Herre, du måste hjälpa mig och jobba heltid för dig. Det var ett rop från mitt hjärta. Nästa dag så kom chefen in på kontoret och stängde dörren. Så Per, vi har det väldigt jobbigt nu likviditetsmässigt. Och det som du gör, det kan vi leja in konsulter att göra när vi behöver det. Så tyvärr måste vi säga upp dig. Jag sa inte halleluja. För jag kände inte halleluja. Men jag förstår ju att det var Gud som hjälpte mig. För jag hade inte tro för att säga upp mig själv. Så det kan det också vara. Det är spännande att leva med Herren. Jag vill utmana dig att våga fråga Herren. Herre, vad vill du att jag ska göra? Kanske du går och bär på en kallelse. Kanske du vet vad Herren har bett dig att göra. Det kan vara en kallelse att vara lärare eller att vara sjuksköterska eller vad för någonting som helst egentligen. Att vi är lyhörda för detta. Vad är det Herren vill att jag ska göra? Och våga göra just det.